Då säger vi hjärtligt välkomna till detta som kommer att bli ett litet VM-specialuppladdningsavsnitt. Det är ju så, Johan, att du är på länk. Vi är inte nere i källaren. Du är ute och snurrar i världen. Vi ska inte avslöja var du är. Detta är för vårt kommande nummer. Hur är läget, Johan?
Jo, det är bra. En liten förresa inför den stora resan. Känns alltid spännande att få vara lite hemlig med sina resor.
Ja, det är lite det vi har att jobba med just nu.
Men det är bara bra. Det är ju splittrade dagar, ska vi vara ärliga med. Mycket fix inför vår resa då. Och samtidigt jobb med annat och hinna städa undan en del hemma.
Får man fråga, Johan, hur det var på tiden du var på Expressen? Har man en person som rattar alla de här praktiska sakerna? Allt från liksom bokningar, visum, ackrediteringar, hotell, hyrbilar, allting. Får man hjälp med det eller?
Ja, i princip fick man, som jag minns det, hjälp med i princip allting. Man kanske fick ett mejl, kan du skriva ner ditt personnummer och ja, lite sådär. Men sällan att man behövde dra det stora lasset själv. Utan det var rätt stor skillnad från hur vi har haft det den här våren.
Det känns som den senaste månaden det bara har gått åt det här. Men som sagt, det är bara några dagar kvar då till vi drar. Vi flyger ju på lördag morgon tidigt till Moskva.
Och jag vet ju att det kommer bli massor problem. Jag är helt inställd på att när vi kommer till Moskva ska hämta ut vår första hyrbil, att de kommer säga, what car? Det bara vet man.
Ja, om vi ens landar i Moskva, det vet jag fan alltså. Men vi drar igång redan på fredag då. Då drar ju den här VM-satsningen igång då, när vi kommer släppa en podd varje dag. Vi kommer släppa VM-dagbok på hemsidan offside.org varje dag, där du och jag kommer skriva. Och vi kommer släppa tvåddar då på hemsidan också varje dag. Så att det börjar på fredag helt enkelt. Men detta är en vanlig vecka, kan man säga egentligen, där det är ett vanligt avsnitt.
Ja, men så jävla vanligt är det ju inte. För det här är ju ändå avsnittet inför VM. När vi drar igång vår stora VM-satsning har ju VM smugit igång. Men det här är ju det stora, om man vill, inför avsnittet.
Och vi har ju faktiskt gjort som så att vi, vår systertidning, vår kompistidning i Tyskland, El Freunde, landar ju här med sitt VM-nummer på vår redaktion för någon vecka sedan. Och då kände vi att fan, de har ett rätt pikt upplägg i den tidningen, i deras VM-nummer. Nämligen så att de har gått igenom dag för dag i gruppspelet och valt ut en sak. Det kan vara en spelare, ett möte, en spelort eller vad som helst som de dyker ner i och gottar ner sig lite extra. Så vi har helt enkelt kopierat det här upplägget. Och du och jag har tagit varannan dag under gruppspelet och valt ut en sak per dag då som vi ska fördjupa oss vid idag. Så det är ungefär de premisserna för det här avsnittet helt enkelt. Och det här avsnittet då, som är vårt för-VM-avsnitt då, som, om vi kallar det just nu, gör vi i samarbete med C-More. Och inga har vi missat då att VM-festen börjar givetvis imorgon, om man lyssnar på detta på onsdag, på torsdagen. Med C-More ser du alla sändningar från FIFAs fotbolls-VM i SVT och TV4. Du får dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Gå in på cmore.se och läs mer.
Ja, vi gör det också i samarbete med Cesario 2. Den 29 juni är det vilodag i VM och passande nog har filmen Cesario 2 biopremiär den dagen. I huvudrollerna ser vi Benicio del Toro och Josh Brolin. I den fristående uppföljaren till den hyllade filmen Cesario ser vi än en gång CIA-agenten Matt Garver och mystiske Alejandro ta sig an de mexikanska kartellerna. Och nu kan du gå in på offside.org/offsidesnack och tävla om biobiljetter till den här filmen Cesario 2 alltså.
Okej, Johan, och lotten följer ju som så att det är du som börjar, så du börjar med torsdagen den 14 juni, vilket då är imorgon egentligen, öppningsmatchen.
Ja, och vi kan väl säga så att innan vi berättar vilket ämne vi ska gå in på respektive dag då, så kan vi bara säga kort vilka matcher det är just den dagen. Och här är det ju enkelt då, den 14 juni, det är ju bara en match, och det är ju då öppningsmatchen, Ryssland mot Saudiarabien. En match som vi benämnde här om veckan att kanske den VM-match med flest potentater på läktaren skulle kunna vara den rikaste öppningsmatchen också. Tala om den om 20 år, att visste ni att 33% av världens rikedom satt på läktaren i öppningsmatchen i VM 2018?
Ja.
Jag har några olika spår här, och det handlar inte så mycket om något av länderna, utan jag har tagit fasta just på att det är en öppningsmatch där då Ryssland står som värd. Tror du Ryssland vinner VM, Anders?
Nej.
Nej, det verkar inte Putin heller tro. Han verkar nästan ha gett upp med att hans grabbar ska fixa en propagandaseger. Sex länder har vunnit VM på hemmaplan. Uruguay, Italien, England, Tyskland, Argentina, Frankrike, och ingen tror väl att det blir ett sjunde den här gången. Ryssland har ju inte sett starka ut. Kommer du ihåg vilken som var öppningsmatch i förra VM i Brasilien?
Det var Brasilien. Mm. Har du rätt rätt där, eller?
Ja, du är 50%, det är ju bra. Det var Brasilien, Kroatien.
Kroatien, ja just det.
Det blev 3-1 till Brasilien, och mycket efteråt handlade väl dels om Neymar som gjorde sitt jobb och gjorde några mål, och Fred som filmade lite grann, tror jag. Mm. När Fred var en som hade det tufft under VM förra året. Först var han filmare och sen var han för dålig för alla brassar. Men Ryssland har också spelat öppningsmatch i ett mästerskap. Det gjorde de 1970, Sovjet som de såklart hette då. De spelade öppningsmatch mot värdlandet Mexiko. 107 000 åskådare på Azteca stadion. Bra publiksiffra. Det här var en av de första stora tv-sporthändelserna i färg. Färg-tvn hade precis börjat slå igenom. Och man talar ofta om just det där 70-VM-et som det första VM-et i färg, och att det gjorde väldigt mycket för intrycken visuellt, också i form av reklam och stora företag som såg en större potential när man kunde lysa genom rutan också. Men det här var faktiskt, det här var ingen match att komma ihåg. Ingen blir arg på dig, Anders, om du inte minns, eller om du inte vet så mycket om den. Den slutade 0-0 och det lär ha varit en rätt trist match i hettan. Men den är historisk i två avseenden. Dels så var det första bytet i ett VM gjordes 1970. Man hade alltså inte fått byta in spelare före det. Fick man en skadad eller två, så fick någon antingen byta ihop eller så fick de fullfölja med förminskat manskap. Men till 70 då bestämde man att det här håller inte längre, utan nu kör vi byten. Så ryssen Anatoly Pusach blev VM-historiens första inbytte spelare då.
Vilken minut?
Ja, han kastades in efter första halvlek. Jag tror att han var ett byte direkt in till andra halvlek då.
Ja, okej. Okay.
Det kan vi lämna därhän. Det var den ena historiska händelsen. Det andra var att hans landsman Asatiani blev historisk också. Han gjorde någonting vilket gjorde att han blev en pionjär på en VM-plan. Kan du gissa vad han gjorde?
Nej.
Han gjorde en ruff, en foul. Det var ju inget unikt, men han fick en varning. Han fick ett gult kort. Det var också första gången då man använde sig av varningssystemet. Har vi nämnt det tidigare? Det har vi, va?
Med
hur pass skrönigt det där är, men att det skulle vara när engelska VM-domarbasen som skulle kommit på det här systemet när han satt och väntade vid ett trafikljus.
Gult,
grönt och rött. Sådär, att det borde finnas ett mellanting. Så han blev den första varnade spelaren. Vilket såklart för oss in på VM-historiens mest varnade spelare. Jag ska ge dig några ledtrådar här så kanske du kan gissa vem det är. Spelaren som vi söker, han har fått 6 gula kort i VM-mästerskap totalt sett. Han är från Brasilien och det är lite, kanske inte oväntat, för han gjorde väldigt många matcher. Men det här är ingen som man betraktar som ett råskinn. Faktum är att han ofta log på plan och fick väldigt mycket. De flesta gillade honom för att han alltid verkade snäll. Och därför är det lite anmärkningsvärt att han toppar bu-statistiken. Han har slutat spela nu. Skulle tro att han kanske gjorde sitt sista VM 2006. Jag gissar.
Jag vet vem det är, tror jag. Cafu.
Ja, det är rätt. Cafu. Alltså, skulle man kunna säga VM-historiens fulaste spelare. Fast han gjorde ju otroligt många matcher och mästerskap. Men 6 ostskivor till honom. 2 spelare har blivit utvisade 2 gånger. Rigobert Song är den ena. Han blev utvisad både 94 och 98. Och så är det en annan spelare som också har fått 2 röda kort i 2 olika mästerskap. Och det är en betydligt större spelare än Rigobert Song.
Zinedine Zidane.
Bra, du är på hugget där borta. Vad fint.
Jag ska säga det, Johan. Du kommer nog märka detta i avsnittet, men framförallt i Ryssland. Jag har aldrig kunnat så mycket inför ett VM som jag kan.
Och det beror kanske mest på din son, eller?
Exakt så.
För han pumpar dig.
Ja, verkligen. Alltså. Han sitter och läser alla biblar och han läser alla tidningar som har kommit ut inför VM och plöjer hemsidor och kan i princip alla spelare i Sydkorea och så redan nu. Så att han får höra mig varje kväll, vilket är bra.
Tacksamt för dig också. Då kan vi ju gå in på överkursfrågan. Han blev ju naturligtvis utvisad i VM-finalen 2006. Vilket annat landslag blev han utvisad emot? Och i vilket VM?
Detta var ju i, ska vi se då, var det 2002?
Ja, här får Sigge gå in och styra upp, tror jag. Ja. Det var i hemma-VM 98, precis innan han fick hjälterollen, så gjorde han en liten grisgrej mot Saudiarabien i gruppspelet och var avstängd.
Det var det var.
Jag tror han sitter och våndas i den där Paraguay-matchen som Blanc till slut avgör. Jag tror han är avstängd i den matchen. Rigobert Song, som är den andra, kan man ju uppehålla sig en liten stund. Han är ju gammal Liverpool-spelare, gubevars. Och jag vet inte om du har du koll på Rigobert Songs liv numera?
Nej.
Han var ju en spelare som stod ut, får man ju säga. Det var någon som beskrev honom ganska träffande som att när Song spelade för Kamerun eller för sina klubblag och matchen stod vägde på slutet, så kunde man alltid säga att känns som att Rigobert Song kommer att avgöra den här matchen. Frågan är bara åt vilket håll. Att det kunde hända grejer i båda burar när Song var på plan. Så hade han ju sina härliga skägg och så. Men det kom ju faktiskt ut, han död förklarades. Det kom ut en falsk nyhet om att han hade gått bort 2016 med Rigobert Song. Och han var väldigt illa däran. Han var i sitt hem i Yaoundé, huvudstaden i Kamerun, och föll ihop, fick en stroke, någon hjärnblödning, och var ensam hemma. Han hade lämnat dörren öppen och hans hund kunde då springa in och började skälla när han såg honom ligga där, vilket i sin tur gjorde en granne uppmärksam på att något hade hänt, som kunde larma ambulans, och det räddade förmodligen hans liv då. Men han hamnade i koma och var väldigt borta och kämpade sig tillbaka. Nu försöker han bli förbundskapten för Kamerun, som ju inte är med. Man förknippar ju Kamerun med VM, men de är ju inte med den här gången. Det verkar vara ett roligt race där. Det hade varit kul att följa om man hade haft språkkunskaperna. Många som har liksom anmält sig till att få ta över som förbundskapten i Kamerun. Det är många gamla namn som dammas av. Jag tror att Svennis namn nämndes på någon sajt jag såg också. Det är alltid kul när de ska göra ett urval sådär. Men Rigobert Song är glad att han klarade det där. Han och Zidane alltså, de enda två dubbelutvisade spelarna.
Balladen om Song.
Ja, varför inte? Mm. Det är väl en bra rubrik. Då byter vi väl datum och går till 15 juni.
Ja, fredagen den 15 juni, då är det Egypten, Uruguay, Marocko, Iran och Portugal, Spanien. Och här skulle man ju då kunna nämna Salah och hans kamp mot klocka för att bli frisk efter Champions League-finalen, eller bilden som togs på honom där han står och ler bredvid Tjetjeniens Ramzan Kadyrov. Såg du den här bilden, Johan?
Ja, jag såg bilden. Har inte hunnit läsa så mycket mer om bilden. Har det funnits så mycket att läsa om bilden?
Ja, New York Times skrev en lite längre text.
Jo,
om det
den läste jag faktiskt. Men jag fattar inte. Jag såg att någon skrev, New York Times skriver hur det kan ha gått till. Men det var inte, det var inte så mycket info i den. Han hade blivit hämtad med bil och hade tagit en nap. Men mer fick man inte veta. Jag fattar inte. Jag fick inga svar.
Exakt. Jag tänkte att det var lite väl för att vara New York Times. Man vet att de kräver i princip alltid tre stycken källor för att gå ut med någonting. Här var det rätt löst i kanterna. Det var ju löst hela dagen sådär. Det enda vi vet är att det finns en bild på Salah där han står och håller handen med Ramzan Kadyrov. Och den som inte vet vem Kadyrov är, det är ju Tjetjeniens president och tillika en homofob, mördare och antidemokrat, och det är jävla skojare helt enkelt.
Och likt många andra diktatorer använder gärna idrotten som propagandaverktyg.
Ja, Ronaldinho har stått bredvid honom och The Mauler har stått bredvid honom och lett och sådär. Det är väldigt många idrottare som har stått och lett bredvid honom, och det är ju kontroversiellt att Egypten väljer att lägga sitt förkamp i Tjetjenien och så. Men som sagt, det är väldigt luddigt och sådär. I den New York Times-artikeln så står det ju i princip att han väcks. Och sen så står den där Kadyrov nere i hotellobbyn och frågar, kan inte vi åka tillsammans till anläggningen där Egypten ska träna? Ja visst, säger Salah, hoppa in i bilen. Sen så tar de en bild tillsammans. Och så menar då många, och jag håller med, att Salah som ändå har gett sken av att ha ett någorlunda ta politisk ställning. Han väger till exempel ta israeler i hand inför en match eller vad det var.
Just det.
Och sådana saker. Att man vill ändå tro att Salah har koll på vem Kadyrov är, och har inte Salah koll så vill man ändå tro att någon annan runt honom, det är inte så att han har ett litet gäng runt sig, har koll. Och rent PR-mässigt så är det ju inte jättebra när man står bredvid en diktator av det här måttet. Men Det var inte det jag tänkte prata om.
Nej, får jag bara skjuta in innan du går in på din riktiga sak här. Att bara en sak som slår mig, det var ju lite liknande när, var det Özil och Gündogan och någon mer som stod tillsammans med Erdogan, precis, för några veckor sedan.
Ja,
va?
Just det.
Och jag säger inte att det är så i fallet Salah, men ibland så kan nog, liksom vi, särskilt i Sverige sådär, att vi tar också för givet hela tiden att folk världen över, om de är idrottsstjärnor eller filmstjärnor, Hilary Swank och sådana har väl också varit hos Kadyrov, tror jag. Vi tar för givet att de hela tiden ska tycka som oss. Jag menar, ja, det är inte heller givet att man gör. Erdogan har också supportrar, liksom så. Bara att det, bara en sån grej tycks glömmas bort ibland, så där, att vi tar för givet, exakt, att alla tycker likadant. Ja, men vi kan väl lämna Salah och Kadyrov och gå på din,
vi skulle
din verkliga
prata mer om det, och vi skulle också kunna prata om faktumet att Marocko, som då möter Iran, var det första afrikanska laget att vinna en VM-grupp, vilket man gjorde 86, när man slutade faktiskt före både England, Polen och Portugal i sin grupp. Sedermera förlorar man mot Västtyskland med 1-0. Eller så kan man prata om Carlos Queiroz och hans Iran, som under kvalet gick 8 matcher i följd utan att släppa in ett enda mål. De hade på sina 10 matcher i kvalgruppen 10-2 i målskillnad. Och detta då med Sydkorea, som är Sveriges motståndare, som en av motståndarna. Men man kan också stanna upp några sekunder, Johan, och konstatera att den spelare som representerar Iran i bästa fall har Olympiakos som klubbadress. Alltså Iran då, det är rätt så många halvdana klubbar man kollar på den truppen. Och man kan fundera på om Queiroz är ett geni eller om europeiska klubbar bara är lite loja gällande scoutingen av iranska spelare. Men jag vet inte, så vi går vidare.
Jag tyckte då det var roligt. Jag såg Sydkorea förlorade genrepet, det som var bakom stängda dörrar mot Senegal med 2-0. Jag tyckte det bara var en rolig formulering, om det var på fotbollskanalen. Jag såg att enligt en senegalesisk journalist ska Sydkorea ha förlorat med 2-0. Jag tycker det är roligt i tider som 2018 att det ändå kan vara, enligt en person så vann det laget.
Ja, men vi vet ju det, att Sydkoreas förberedelser har ju varit väldigt stängda. Alltså det är ju, jag har ju pratat om det, att deras camp i Ryssland, jag vet inte, de ska väl bo i Sankt Petersburg eller... Ja, kanske det var Sankt Petersburg. Ja,
det är bara rökridor, i själva verket bor de i andra änden av Ryssland.
Precis, de bor i Riga.
Och Lettland.
Nej, men det ska vara väldigt tufft där. Men, och så skulle man kunna prata lite om Portugal och Spanien, men det gör vi inte här och nu. Det tror jag att vi kanske gör på fredag. Men därför så vill jag bara nämna en lilla kuriosan att Luis Suarez och Edison Cavani då, som ju spelar mot Egyptens och, Egypten och Salah på fredag, är födda med 3 veckors mellanrum i samma stad, i den lilla staden Salto, som är en stad i Helsingborgs storlek ungefär med 100 000 invånare. Och det är väl ändå någonting, Johan?
Ja, att, det visste jag
att
inte.
Att de 2 stora stjärnorna, får man väl ändå säga, i Uruguay och de som ska göra målen framåt är födda i en liten Helsingborgsstad med 3 veckors mellanrum. Tycker jag var kul.
Ja, kanske att, gissar man att uruguayanska journalister kanske redan har gjort, men Erik Niva har ju varit ute på en tur och skrivit om betydelsefulla platser, blågula platser kopplat till landslaget då. Kan vara i Värmland om det har med Toivonen eller Berg att göra, eller Halmstad som Jan Andersson, att då borde ju då, vad hette staden i Uruguay? Där,
Salto.
Ja. Där skulle man väl gräva i gamla ungdomstränare och elever och lärare och annat.
Ja, man ska också komma ihåg när man pratar om Uruguay, så är det ju, man har ju inte så jättebra koll kanske på hur många människor det är som bor i Uruguay. Och det är ju inte så många, det är ju bara 3,5 miljoner människor, vilket gör att man blir ändå lite mer imponerad av att Uruguay har varit ett land som man tagit för givet i alla mästerskaper, som man ändå tänker att de har ändå en rätt god chans att ta sig vidare från alla gruppspel. Det är ändå rätt mäktigt med 3,5 miljoner människor.
Ja, verkligen. Det är ju, ja, och de tog sig ju vidare förra VM:et också. Från, de flesta minns väl kanske mest bitattacken från Suarez, men de gick ju, det var ju kanske VM:s största skräll att inte just Uruguay själv, men att från gruppen Italien, England, Uruguay, Costa Rica, så gick Costa Rica och Uruguay vidare. Så rent fotbollsmässigt så gjorde de ett klart godkänt VM, och 2010 var de i semifinal. Ständigt lite underskattade av oss, tror jag.
Då hoppar vi över till lördagen, vår ankomstdag i Ryssland. Vad händer då, Johan?
16 juni, det ser ju på pappret ut att vara en väldigt attraktiv VM-dag spelmässigt. Då är det Frankrike mot Australien, det är Argentina mot Island, det är Peru mot Danmark och det är Kroatien mot Nigeria. Man skulle vilja se alla de matcherna, känner man spontant. Jag har valt att fokusera här på Frankrike och på en spelare som inte är med i turneringen. Nämligen den nyblivne Champions League-mästaren Karim Benzema. Jag har ju ett personligt band till ett VM, personligt VM-band till Karim Salabim. Han gjorde ju hattrick i förra VM mot Honduras samtidigt som min dotter föddes. Vilket gör att den matchen som jag inte såg kommer jag ändå alltid komma ihåg och förknippa med honom ganska mycket. Lite kort kanske varför en så skicklig och bra avslutare som Benzema inte är med. Det var ju den så kallade sexfilmsskandalen som ju kanske har varit luddig att ta in från håll, men Valbuena var ju inblandad där och det skulle varit en utpressningssituation om den här sexfilmen som skulle funnits med Valbuena där Benzema anklagades för att ha varit någon slags mellanhand till utpressare men friades från allting men får då ändå inte vara med. Det här och lite till kan man få reda på mer om man ser den dokumentär om Benzema som finns på Netflix sedan ett tag tillbaka. Jag tror inte du har sett den än, va?
Nej.
Det kan man göra, tycker jag. Det är ju lite som vi har varit inne på när det är så här, när fransmän går in och gör personligt om en idrottsstjärna, att det är kanske lite snällt ibland. Det är kanske villkoret, men man får ändå reda på ganska mycket och mycket om hans bakgrund. Han kommer ju faktiskt från Lyon, men hans pappa och hans rötter finns i Algeriet och faktiskt från en by som är grannby med den by där Zidane har rötter, vilket kan kanske...
Salto.
jag borde ha namnen i huvudet, men det har jag tyvärr inte. Men det skulle också varit ett sånt där algeriska platser att besöka. Mm. Vilket kanske också förklarar varför Zidane är något, har blivit något av en fadersgestalt lite för Benzema. Men det hettade ju till, som du kanske minns, inför hemma-EM som Frankrike hade. Då kom ju inte Benzema med då, trots att han var fri att göra det. Deschamps tog ju inte ut honom och Cantona kastade ju fotogen på elden när han antydde kanske lite rasistiska undertoner och så. Han gjorde en intervju som var lite sprängstoff där då både Benzema och Ben Arfa hade blivit ratade och Cantona konstaterat att de är de två bästa spelarna i Frankrike och de kommer inte spela EM. Och Benzema och Ben Arfa, det är de har sina rötter i norra Afrika. Debatten är öppen. Deschamps har ett väldigt franskt namn. Sen tog det ju fart. Och jag tror knappast det finns något fotbollsland som har haft och har så många diskussioner om ursprung och kulturell identitet som Frankrike. Jag var inne på hela den här Le Bleu-dokumentären där det hela tiden är närvarande och fotbollen är aldrig långt från politiken och kolonialhistorien finns alltid där och smyger också. Och Benzema blev, det ska man veta, att han blev ifrågasatt lite av franska allmänheten redan som ung när han tidigt började göra sitt namn i Lyon och hade spelat ungdomslandskamper för Frankrike. Hade han fortfarande valet mellan Algeriet och Frankrike på A-nivå. Och så gjorde han en tidig radiointervju där han berättade att han kände mycket för Algeriet men att Frankrike var det bästa sportsliga alternativet, som han uttryckte sig. Vilket egentligen inte är så konstigt, så kan man ju tycka, men det föll inte i så god jord. Man vill höra att hela mitt hjärta finns här och sådär. Och så ingick han ju hela den här 87-generationen då med Ben Arfa och Nasri också, som hela tiden har fått leva och vara i skuggan av Zidane och den guldgenerationerna från 98 och 2000 och har kallats lite diviga och att de inte riktigt vill anpassa sig till kollektivet och sådär. Och Benzema är ju en kille som är rätt svår att få grepp om. Jag har sett en hel dokumentär om honom, men fortfarande är han något av en gåta. Han framstår som rätt timid och blyg och vill inte göra så mycket väsen av sig. Och samtidigt så har han då flera gånger hamnat i de här skandalerna. Förutom den här var det ju också när han och Ribéry anklagades för att ha besökt en prostituerad som dessutom var minderårig. Även där friades Benzema, ska man säga, så han har blivit friad hela tiden. Men han tog ju väldigt illa vid sig och det är ju inte någon situation där han sitter och pissar på Frankrike nu, utan han är ju ledsen att han inte, han vill ju spela i landslaget och det han har gjort i Real Madrid den här säsongen borde ju fotbollsmässigt ge honom en plats, kan man ju tycka. Och sen blev det ju lite när han gav den här intervjun då till Marca, tror jag det var, när han missade EM, där han sa att tråkigt om Deschamps ger efter för rasistiska undertoner. Med det menar han då att väldigt många som de är i Frankrike, politiker och andra jeppar, vill gärna ge sig in och säga vad de tycker. Den här borde inte få spela för Frankrike. Det blir alltid en så stor politisk fråga. Han kallade aldrig specifikt Deschamps, han sa inte Deschamps är rasist, men det blev efter några rewrites senare så var det typ det han hade sagt i folks ögon. Och Deschamps har ju varit stenhård, han tar fortfarande inte ut honom. Och det där är ju liksom en fråga som säkert han kommer få leva med om Frankrike misslyckas eller skulle få svårt att göra mål nu i VM. Så är det ju speciellt att Benzema liksom inte är ett alternativ. De låtsas lite om att han inte, som att han inte skulle finnas. Men han sitter där och är fullt tillgänglig egentligen.
Ja, hans räddning, om man tänker på Le Bleu, är väl att Zidane eventuellt skulle kunna ta över som förbundskapten efter VM i sommar. Och då lär ju Benzema komma tillbaka.
Han hoppas ju som fan på det, såklart. Mm. Men det är liksom jävligt infekterad fråga och... Ja, man får veta ju liksom i dokumentären och exempel på när han upplevt mycket vardagsrasism och sådär. Han skulle nog kunna säga ännu mer än vad han har gjort Benzema utan att säga att han är någon hjälte. Men det där kommer vi få höra mer om och särskilt kanske om det inte går så bra för Frankrike som fransmännen själva hoppas. Men Zidane efteråt och Benzema in tillbaka i laget. Det är väl en rimlig spådom i alla fall. Jag tycker det är rent fotbollsmässigt tråkigt att han inte är med. Det är väl alltid en liten tagg när de bästa inte spelar.
Då hoppar vi över till söndagen den 17 juni. Då är det Costa Rica, Serbien, Tyskland, Mexiko och Brasilien, Schweiz. Och i Costa Rica, Johan, så kan ingen höra dig skrika. Så hette vårt reportage om Hernán Medford som ju sänkt oss i Sverige, Italien 1990. Och då är frågan, Johan, lite som du var inne på med Rigobert Song. Hur gick det sen för Medford? Det gick rätt bra. Alltså, han var nog i Dinamo Zagreb 1990 när Sverige mötte honom. Sen gick han till Rapid Wien, därefter till Foggia innan han flyttade hem till Costa Rica igen. Och han spelade faktiskt i landslaget i 12 år efter målet mot Sverige 1990. Men lika känd som han är i Sverige för sitt mål, lika känd är han i Mexiko för ett annat mål. Och det kom i det möte som kom att kallas El Aztecazo. Detta utspelades alltså den 16 juni 2001, 11 år efter VM i Italien. Och det var VM-kval mellan Mexiko och Costa Rica. Båda lagen hade förlorat sina matcher mot USA och båda låg på 4 poäng inför avsparken på Azteca-stadion i Mexico City. Cyklingarna var igång flera veckor innan mötet och den frispråkige Medford var kaxigast av dem alla. Och detta trots då att Mexiko aldrig hade förlorat en VM-kvalmatch på deras nationalarena. Aldrig alltså. Och Mexiko tog ledningen och höll den i 72 minuter. Då satt inhopparen Rolando Finseca 1-1. I den 80:e minuten kom Hernán Medford in och 6 minuter senare gjorde han med sitt 2-1. Och då vann alltså Costa Rica och Mexiko förlorade sin första kvalmatch någonsin i ett VM-kval då. Och Costa Rica gick sedan vidare då från gruppen som gruppetta in i VM 2002. Och Mexiko gick också vidare, men förbundskaptenen han fick sparken efter förlusten mot Costa Rica. Och Medford, hur gick det då för honom i VM 2002? Minns du det, Johan?
Nej, de spelade väl öppningsmatchen där mot Tyskland. One shop, kommer jag ihåg.
Precis. Han kom inte med i truppen, trots att han sänkte mexarna. Han fick stanna hemma. Han gjorde sin sista landskamp för Costa Rica i januari 2002. Men han kom alltså inte med i VM-truppen 2002. Så det är det lilla jag hade.
Tråkigt. Men svensk dödare kommer han alltid att vara.
Det kommer han alltid vara. Och den som avgjorde El Aztecazo.
Ja, absolut. Mm. 18 juni är vi framme där. Det här är då dagen då Sverige egentligen går in i turneringen. Det är Sverige, Sydkorea, Belgien, Panama och Tunisien, England 18 juni. Och jag känner här ett ansvar att jag kanske måste prata om laget som vi kanske inte får chansen att prata om i något mer världsmästerskap, nämligen Panama, som ju gör sin VM-debut. Och man gör det med VMs äldsta trupp. I alla fall vad jag såg på förhand, om det inte har blivit några ändringar där. Man kan tänka sig att det var stort såklart för många som har varit med länge och som aldrig riktigt såg det här som en rimlig chans, att vilken belöning för dem när de är kanske 37-36. Äldst är 37-årige målspottaren Blas Pérez och han har, precis som rätt många av sina landsmän, ett otroligt härligt stökigt klubb-CV. Om man går in och kollar på Panamas trupp och ser lite deras klubbhistorik så får man hänga med i svängarna, för det är ofta väldigt många olika länder. Blas Perez har varit proffs i 10 olika länder. Panama, Mexiko, Colombia, Uruguay, USA, Kanada, Förenade Arabemiraten, Spanien, Bolivia och Guatemala. Och efter VM så blir det kanske ett 11:e, för hans klubb i Guatemala sparkade honom för några veckor sedan. Men även här så ska jag i likt fallet med Frankrike tala om en spelare som inte är med. Och inte för att han ansetts för dålig, utan för att han är mördad. Amilcar Henriquez, han har 85-faldig landslagsman för Panama. Han sköts ihjäl utanför sitt hus för ett år sedan ungefär. Då var ju Panama inte klara för VM än, men det fanns en liten chans, och bara några veckor innan mordet så hade han gett en intervju och talat om den här stora drömmen. Kan den bli verklighet att vi faktiskt ska få spela ett VM? Vi har en liten chans. Självklart så finns ju han med i alla spelare och hela lagets tankar, att de spelar rätt mycket för honom. Han blev ihjälskjuten av en eller ett par revolvermän som låg och häckade i huset på mitt emot där han bodde, och pepprades med, jag tror, 9-10 skott eller någonting sånt, fördes till sjukhus men avled ganska snabbt. Och det är fortfarande ouppklarat, det här mordet. Man har förhört rätt många men har inte kommit så långt, och det verkar inte som att spelarna i landslaget eller tränaren är så sugna på att rota i det för mycket. Ett ouppklarat mord och en tagg, det är heller inte, hur cyniskt den kan låta, superöverraskande. Sen 1990 så har 19 fotbollsspelare dödats i Panama. Det här är lite märkligt, för Panama är, för att vara Centralamerika, jag tror de har de lägsta siffrorna för antal mord per år. Betydligt högre än vad vi i Sverige har, men ändå mycket bättre än kanske till exempel El Salvador eller Guatemala eller så. Men just fotbollen har ofta varit kopplat till mycket problem. Panamas liga är inte särskilt stark, och spelar man där så är man visserligen kanske proffs, men man tjänar inte så mycket pengar att prata om. Och de som har spelat där har ofta kommit från rätt tuffa bakgrunder, och en del av dem har också varit, har gängbakgrund och liknande. Det har varit väldigt mycket hysch-hysch om vad som egentligen hände med Henriquez, varför några ville avrätta honom. Det låter inte som en slump att några ligger och häckar, några banditer i huset mitt emot, och sen bara pepprar sönder honom. Det har spekulerats väldigt mycket vad han kan ha haft för sig, men det är som sagt något som förbundet ogärna pratar om, så man vet inte riktigt. Men det finns, jag tror att Sid Lowe från på Guardian skrev om Panama nyligen, och då intervjuade han många, en del nuvarande fotbollsspelare, en del före detta som kanske kom från gängbakgrund, och några hade suttit i fängelse, och förbundet pratade lite också. Och då jämför man med baseballen, som i Panama är stor och väldigt uppstyrd, och det är stort ansvar från föräldrar och organisation och struktur, medan fotbollen har inte alls varit så, utan varit lite mer vilda västern, och att våldet alltid har varit granne med fotbollen. Och det här är ju bara ska försöka sätta det i en svensk kontext, så liksom en spelare som är med under kvalet och som blir mördad, liksom, det är svårt att ens ta in liksom hur det skulle vara. Ja. Och det är ändå inte nämnt så himla mycket, sådär, utan det har mest varit fokus på deras stora bragd, vilket de ju förtjänar. Men om ni ser några t-shirts, eller om de mot förmodan skulle göra några mål, ingen tror väl att de ens vinner en match kanske i den här gruppen, så kan man ju hålla utkik efter någon typ av hyllning kanske till den här Amilcar Henriquez, som alltså sköts ihjäl, för han var kompis med flera som nu är och spelar i Ryssland. Då.
Och vi rullar över till tisdagen den 19 juni. Då är det Colombia, Japan, Polen, Senegal och Ryssland, Egypten. Och här tänkte jag ändå stanna till lite grann vid José Peckermans Colombia, som kanske är en liten dark horse till en VM-medalj. Man ser hur många VM-tips som fladdrar förbi i sina flöden och sådär nu, och många som tycker och tänker och så. Vissa hävdar att Colombia är riktigt svaga, vissa hävdar att de är riktigt starka. Jag lutar åt det senare. Och kollar man på Peckerman då, han har ju faktiskt varit, han är 68 år och lyckats med bedriften att vara förbundskapten för ganska erkänt, stökigt och hetlevat Colombia i 6 år. Och det är rätt mäktigt i sig. Och hans öde tidigare då i VM är ju lite speciellt. 2006 så var han förbundskapten för Argentina. Och då åkte hans lag ut mot värdnationen Tyskland i kvartsfinalen.
I en match de nästan skulle kunna ha vunnit. De hade ju spelat kanske det laget som hade imponerat mest fram till det. Mm. Och som jag minns det var de nästan bättre än vad tyskarna var. Det var väl straffsparksavgörande där till slut.
Exakt. Sen 2014 när han då var förbundskapten för Colombia så åkte man också ut mot värdnationen Brasilien. Och det ödet att de ska åka ut mot Ryssland, alltså värdnationen, det känns ju inte så troligt.
Nej.
Och kikar man lite grann på vad han har att jobba med så kan man säga att några är kvar från 2014 och man faktiskt vann samtliga tre gruppspelsmatcher.
Med stil vann man då.
Med stil, ja. Och man vann också mot Uruguay innan då Brasilien blev för svåra. Och man har, om man kollar i lagdelen, de har Ospina i Arsenal som ändå är, även om inte han förstår så mycket i Arsenal, så är han ändå en av, ska man säga, en av världens bästa andremålvakter i ett klubblag.
Ja, spännande kategori.
I försvaret så har man Zapata från Milan, Jeremina i Barcelona som de tror mycket på. Man har Davinson Sanchez i Spurs, mittfält, Cuadrado, James Rodriguez, anfall, Falcao, Bacca, Muriel. Det känns ändå som att man har bra spelare i varje lag. Så att jag ska inte säga så mycket mer än så, men jag kommer hålla en liten tumme på Colombia. Det är lite för att jag tror att jag gillar Peckerman också. Jag tycker att han är ett skön gammal gubbe.
Ja, och Falcao som du nämnde där var ju faktiskt inte med i Brasilien för 4 år sedan. Då de ju ändå, jag tror även om de åkte ut i kvarten, skärmade väldigt många med sitt sätt att spela. Och lite osäker på Falcaos form nu, men han lär ju bära med sig det där. Att han inte var med om det och har säkert en stor hunger när han kommer till Ryssland också.
Exakt.
Och gruppen ser ju på ett sätt, så gillar den här gruppen överhuvudtaget. Det, vi har ett, det är en riktigt VM-grupp, ett lag från varje kontinent. Sånt tycker jag alltid är kul.
Vi ska ju faktiskt se, vi kommer inte bara se Sveriges matcher på plats, vi ska ju se Polen, Senegal till exempel.
Just det.
Lewandowski mot Mané.
Precis. Två lag som väldigt mycket bärs upp av en spelare, kan man väl säga.
Kan man säga. Då går vi över till onsdagen den 20, va?
Där har vi Portugal mot Marocko, vi har Uruguay mot Saudiarabien och Iran mot Spanien. Och jag ska inte dröja allt för länge vid det här, men jag har ju varit inne på det här med ursprung tidigare. Och i vårt VM-nummer så har vi några rader om Marockos Mehdi Benatia. Född i Frankrike men spelar för Marocko, även om det har svängt en del fram och tillbaka. Och även han var en del av den här 87-generationen och var kompis med Nasej och Ben Arfa och dem, och spelade U18 för Frankrike. Sen när det blev lite tuffare så valde han Marocko, och han är inte ensam. Jag såg här inför VM, det var innan alla innan trupper hade spikades, så presenterade FIFA siffror på alla klara VM-länder baserade på spelare som varit med under kvalet. Där kunde man bland annat se att Sverige var VMs näst längsta lag efter Serbien som var allra längst, och att Englands trupp var den yngsta på hela VM. Här är kvaltrupper då. Jag reserverar mig för om de slutgiltiga mästerskapstrupperna kan ha ändrat någonting i det här. Så fanns också kategorin då lag med flest spelare födda i ett annat land. Och där hade vi en solklar vinnare med Marocko just. 61,5% av spelarna som förde Marocko till VM föddes i ett annat land.
Oj.
Inte sällan Frankrike, men kan vara Nederländerna eller annat också. Två var Senegal på 39,4%. Du märker de franska kolonialkopplingarna här hela tiden. 61,5% är ju en väldigt hög siffra. Och man kan ju bara gissa i vissa av de här länderna och deras förbund. Vi driver den frågan ibland i Sverige, vilket som alltså i Goddos-fallet, att hur ska förbundet förhålla sig till det här och hur offensiva bör de vara på ett tidigt stadium? Bör man locka spelare som har två landslag att välja mellan att välja dem, eller ska man bara gå strikt efter hur bra de är? Man kan ju bara tänka sig hur de diskussionerna är i ett land som Marocko för deras förbund. Och jag tror ibland att vi gör det lite för lätt för oss, vi som står utanför, och när vi hör en sån här story om att nu ska en spelare välja, ska det bli Iran eller Sverige eller ska det bli Marocko eller Frankrike, att vi tittar så mycket på såna här fall utifrån. Vi har ju ingen aning om hur det är att vara i en sån situation, vilket landslag man ska välja, som Goddos då till exempel. Och man kanske inte själv är så jävla säker på sin identitet. Man kanske känner sig 100% det och 100% det andra också. Eller så har man inte funderat så mycket på det. Benatia då, han, om man ska vara elak, verkar inte kanske vara den smartaste killen i klassen. Vissa supportrar kanske från Roma minns honom en del. Och att han ofta gjorde den här, när han gjorde mål så firade han väl det genom att skjuta pistoler. Alltså formade som någon slags lite mer aggressiv Kenneth Andersson kanske. Mm. Så. Och haft en del uttalanden. Han bråkade sig bort från Roma och ja, finns vissa tecken på att han kanske inte är så där super bright. Jag tänker en sån kille, man tar liksom för givet att man ska ha funderat jättemycket över sin identitet och exakt var hjärtat ska finnas. Man vet kanske inte riktigt. Och då blir det ju plötsligt ganska rimligt att vart kan jag få en chans att spela? Det är så lätt utanför att dra de här stora moralkorten sådär, att du är bara ute efter var du får en plats och sådär. Men det är inte så jävla lätt, tror jag. Alltid.
Nej, och det tyckte jag man har märkt här också med Ghoddos, just med Sverige kontra Iran och sådär, att det har inte varit så självklart för honom någonting, utan det var lite tillfällighet att Iran var först på att liksom ligga på och sådär, om att, och sen så då hade inte Sverige hört av sig riktigt på ett tag och sådär, och då blev det fan, chansen att spela ett VM, vi kör på det liksom, och ja. Sen så skulle han kunna säkert spela för Sverige också och sådär, men det är nog inte alltid, man behöver inte alltid läsa in så mycket i det. Och tar man ett annat nordafrikanskt land så har man Tunisien, där det också givetvis en hel del utlandsfödda som representerar Tunisien, och där har vi också i vårt VM-nummer en liten text om Benaloare, Johan Benaloare, en back som väl till vardags är i Leicester City. Jag vet inte om han kommer stanna kvar där, men där var det också så att han växte upp i Frankrike och han representerade Frankrikes U21-landslag till och med. Och sen så hörde Marocko, eller Tunisien av sig, och han tackade först ja till dem. Samtidigt som han gjorde det så hörde då Frankrikes förbundskapten av sig och för A-landslaget. Blanc tror jag det var då. Och då var han sugen på det och skickade in sina papper och skulle då bli fransk medborgare. Utifrån FIFAs parametrar och sådär. Men sen så hoppar han fram och tillbaka, men han har inte gjort en landskamp för Tunisien förrän nu i mars, och han är med i VM-truppen. Och där kan vi då snacka lite grann om att det är lite svettigt när han sätter sig på presskonferensen, om det är så att reportrarna i Tunisien undrar, okej, är du med här bara i VM för att du får spela ett VM, eller känner du verkligen någonting för Tunisien? Så att det är ju rätt många av de här historierna i detta mästerskapet.
Så kan det vara tryck från föräldrar och folk tycker att man borde göra si eller så också, plus att man ofta kanske är ganska ung, men jag hade inte tänkt färdigt, så jag har väl fortfarande inte tänkt färdigt, men jag tänker kanske lite klarare tankar nu än när jag var 20 till exempel.
Ja, exakt.
Så det bör man bara ha med sig. Sverige åker till VM med en trupp där, om jag inte är helt ute och cyklar, samtliga är födda i Sverige. Den enda utrikesfödda spelare som var med i en kvaltrupp och fick speltid där var Emir Kujovic, tror jag. Lätt att glömma nu, men jag tror att han hoppade in någon gång under kvalet. Så det är motsatsen till Marocko, om man så vill.
Ja. Jag har faktiskt en liten sak här också, Johan, på samma dag då, den 20 juni. Det är ju, vi stannar kvar här i Portugal-Marocko-matchen då, som spelas på Luzhniki-stadion i Moskva, som är, får man ändå säga, ett stolt landmärke i Ryssland. Och den hette ju tidigare Lenin-stadion. Och 82, i oktober 82, så var det inte... Det fanns inte lika många anledningar att vara stolt över den här stadion, för då mötte nämligen Spartak Moskva holländska HFC Haarlem, som inte längre finns, i UEFA-cupen. Det var en ovanligt kall oktoberdag, det var minus 10 grader och såldes inte så mycket biljetter till detta UEFA-cupmöte. Det var 16 500 åskådare ungefär som tog sig till stadion. Och man öppnade bara då två läktare för att få in de här åskådarna. Och på slutet så blev det för trångt. Alltså det var folk som skulle börja gå, för Spartak Moskva ledde med 1-0. Haarlem såg inte ut att ha så mycket, och var vissa som frös kanske lite för mycket. Så det var vissa som började röra sig mot utgången. Då fanns det bara en utgång som var öppen, och då trillade tydligen en kvinna. Och då blir det lite sån här dominoeffekt, det blir lite panik, och sen så blir det ett tryck från de som står över, och de här kalla jävla järnräckorna som står i vägen gör att folk pressas. Och det slutar med att dels gör Spartak Moskva 2-0 i slutminuten, vilket gör att de som inte har uppfattat att det är ett kaos lite längre ner på den här ena läktaren hoppar runt, och det blir ett ännu större tryck. Och det slutar med att 66 personer dör, och den yngsta var då 14 år. Det är ju hemskt i sig och sjukt i sig att 66 personer dog, men det ännu mer märkliga var nästan att det tog nästan 7 år efter den här matchen innan omvärlden fick veta hur många det var som dött.
Är det sant? Gud.
Ja, för detta var liksom det slutna, hemliga Sovjet, där liksom västvärlden inte hade någon inblick, och det kom aldrig några officiella siffror. Och det var först faktiskt i samband med Hillsborough-katastrofen 89 i april då, där 96 personer dör, som en rysk tidning börjar liksom göra en sån här, okej, vad har vi för andra stora läktarkatastrofer? Ja, just det, vi har ju fan i vårt eget land här i 82. Så börjar gräva i det, och det var först då som det blev officiella uttalanden och sådär. Och det hängde också ihop med liksom glasnosten som Gorbachev introducerade och sådär slutet på 80-talet, att man skulle öppna upp Sovjet och så. Men det var först 7 år senare som omvärlden fick reda på att det var så många som hade dött som 66 personer. Så det kan vi tänka på när vi kliver in på Luzhniki-stadion, att det är inte bara en fin arena utan den har rätt mörk historia också.
Det hade jag ingen aning om. Otroligt det här med att det mörkade sig så många år. Men det har vi bilden av det gamla Sovjet och i viss mån som finns fortfarande. Att här finns inga problem och här finns inga handikappade.
Nej, precis. Ja, vi går vidare till, vad har vi?
21 juni.
Mm. Ja, precis. Då är det Danmark, Australien, Frankrike, Peru och Argentina kvar. Det är en kanondag faktiskt, fotbollsmässigt. 3 spännande matcher. Jag tänkte stanna lite grann på Kroatien. Du såg det kanske, Johan, förra veckan så blev det klart här att Mamić faktiskt har blivit dömd till fängelse, alltså den stora pampen, Dinamo Zagreb och förbundspampen Zdravko Mamić.
Just det, där också Modric har varit inblandad och anklagats för att ljuga i rätten till exempel.
Ja, precis. Så det var det jag tänkte stanna kvar lite grann på. Jag tror att vi nämnde det för ett tag sedan här om Mr. Minnesförlust, Luka Modric. Och vi hade ju, vi skrev ju om Subasic i vårt VM-nummer, där vi har valt ut en karaktär där från samtliga 32 länder.
Och där vi ska vara också öppna och transparenta med att säga att vi får ju alltid göra när vi väljer ut, det har vi gjort förr, kanske en spelare från varje lag. Det blir väldigt många, så vill vi gärna gå på de som inte kanske är mest sönderskrivna, och då tar man ju alltid liten risk för trupperna inte spikar den. Och den här gången hade vi kanske ovanligt dålig utdelning. Jag tror det är kanske 5 namn där eller något som faktiskt inte nådde VM-trupperna sen.
Ja, precis,
så var det sagt.
Så var det sagt, ja. Men vi valde Subasic då, som har varit en av få då i Kroatien som har stått upp och mot liksom den utbredda korruptionen i det kroatiska fotbollsförbundet, och som har kritiserat förbundspamparna öppet och konstant. Medan då Luka Modric har fått med epitetet som att han går lite grann Mamić ärenden och att han inte vågar ta ställning trots att han då är lagkapten i Kroatien.
Ska du säga någonting, Anders? Inte hela historien nu om Mamić, men bara exempel på varför, vad han har anklagats för till exempel.
Ja, men det är ju alltså mycket är ju att han har
pengar i egna fickor.
Pengar i egna fickor, alltså både vad det gäller Dinamo-spelare som har sålts, och det är ju detta som det handlar lite grann om i det här fallet då, att när Modric såldes till Tottenham för 16,5 miljoner pund så ska då Modric ha haft en privat överenskommelse om hur pengarna från övergången och senare inkomst också i hans karriär skulle fördelas. Och det har då kommit fram att Modric har förskingrat stora summor i den här övergången. Och Modric har kallats som vittne, och där bekräftades då att av de 205 miljoner kronorna som tillföll honom efter övergången till Tottenham betalades 83,5 miljoner kronor direkt till Mamić familj som tack för hjälpen. När misstankarna då mot Mamić stärktes i höstas när den här rättegången liksom gick in i skarpa läge, så kallades Modric på nytt i vittnesbåset för att verifiera hans tidigare vittnesmål. Och den kroatiska landslagskaptenen då valde att förneka stora delar av det som han tidigare sagt, och det var då det här Mr. Minnesförlust myntades. Och så från att det har varit någon slags kronvittning i rättegången mot en av landets mest hatade män, så blev Luka Modric i början på mars själv åtalad för mened. Ett brott som kan faktiskt resultera i 5 års fängelse. Och Dejan Lovren är också inblandad i det här, Liverpools mittback, som jag har pratat om flera gånger. Och det troliga är att varken Modric eller Lovren kommer att hamna i finkan. Men det troliga är just nu i alla fall att Mamić kommer att sitta av en tid. Och även hans brorsa, som också fick 4 år. Och en tredje gubbe som heter Vrebanovic, som är en gubbe på förbundet och en av Mamic gamla vapendragare och kompisar. Han dömdes också till 3 år. Och detta, alltid när vi pratar lite om kroatisk fotboll så vill vi passa på att tacka Josip Ladan, vår tidigare praktikant, som är stor Hajduk Split supporter och som är vår Kroatien konnässör.
Ja, det är svårt att veta ibland hur man ska förhålla sig till Kroatien. Lyssnar man på Josip, vår gamla praktikant och Hajduk Split supporter, så ger ju han bilden av att det här är ett landslag som folket inte ens stödjer längre. Det är för mycket skit. Men han talar ju också i egenskap av Hajduk supporter lite, så enkelt är det ju heller kanske inte. Men det kan vara väldigt svårt att få grepp om alla de här splittringarna som omgett kroatisk fotboll.
Precis. Men det var det vi hade om den dagen. Så då går vi vidare till fredagen den 22 juni, midsommarafton.
Midsommarafton, ja. Då kan man, om man inte går för mycket på nubben, se med klara ögon Brasilien-Costa Rica, Nigeria-Island eller Serbien-Schweiz. Och Nigeria-Island här, trots att han inte ens är med i Ryssland, så känns det som ett Lagerbäck-derby. Nigeria-Island, han har ju då haft båda de här lagen. Med det ena blev det succé, vilket ju kröntes med EM-framgången senast. Och med det andra gick det sådär. Nigeria som Lagerbäck tog över inför VM 2010 och sen åkte ut med efter 3 matcher i gruppspelet. Och jag vill ju fortfarande att han ska skriva en bok, Lagerbäck, bara om sina månader med Nigeria. Övertygad om att det finns otroligt mycket att berätta där som han aldrig har knystat om. Plus att han, ja, det är så kul så här i efterhand att tänka, det var så olikt honom, mister förberedelse och kastas in i det där. Jag har alltid haft ett gott öga till Nigeria ända sedan 94, då de skärmade mig och säkert många andra också. Där de, ja, Kamerun hade ju gjort lite succé i 90, men det hade de ju gjort med kanske inte propagandafotboll. Det var ju ett ganska fult lag. Många minns kanske deras överfall på Kanidja till exempel. Sen minns man Millas mål och sådär. Men de var ett ganska fysiskt lag. Det var väl Nigeria också, men de gjorde ju en del riktiga drömmål. De stormade ju genom sin grupp 94 och var ju faktiskt otroligt nära att slå ut Italien i 8:e delen innan de glömde bort Roberto Baggio några minuter före slutet, som sen vände på matchen. Och ofta har det ju landat här. Sen tog de ett OS-guld 96 och i VM 98 när de kom dit, så då talar man om dem som liksom en av utmanarna. Så. Men så har det ofta stannat vid att det här är laget med den enorma potentialen. Så. Det är ju rätt överlägset faktiskt, Afrikas folkrikaste nation och en fotbollstokig nation också. Men så har det oftast strandat på att någonting har skitit sig. Och romantiken i en kan ju nästan uppskatta det där med. Att man gillar laget som kan bjuda på otrolig fotboll och fina grejer. Men att man inte riktigt vet vad man har dem. Lite som Brasilien i vissa stunder också. Att man kan inte riktigt lita på dem. När som helst så kan det komma någon schabbel. Vilket gör att man också kan få upp kärleken för dem ännu lite mer. Att de inte är en maskin. Och väldigt mycket när det gäller Nigeria har ju handlat om att det går i cykler. Att ena stunden så ska det vara en utländsk coach som ska förorda disciplin. När de blir stora stjärnor så blir de mätta och diviga och lite lata. Vi behöver någon som kommer och säger åt dem vad de ska göra. Och så om inte det funkar så är den andra cykeln då att vi behöver någon som förstår den nigerianska mentaliteten bättre. Vi satsar på en inhemsk coach. Just nu är de inne i disciplincykeln. De var ju med i VM förra året, men det omgavs av rätt stora problem. John Obi Mikkel var ute nyligen i en intervju och berättade lite hur det såg ut under VM i Brasilien. Och han berättade om bråk och interna stridigheter mellan spelarna, bonusbråk som det ju rätt ofta är, att de var nära och inte ville träna någon dag för att det var så dålig stämning och de var inte nöjda med villkoren. Utåt sett så gick det väl okej för Nigeria, de gick vidare från gruppen och sen åkte de mot Frankrike 8:e delen, men Mikkel berättar om många grejer som doldes för media och att de inte hade respekt för tränaren och massor sånt. Och nu är de inne i den här disciplincykeln då, så efter det så har tysken Gernot Rohr kommit in som förespråkar just hårda nypor och gör som jag säger. Han har bland annat gjort ett stort nummer av i nigeriansk media, förbundskaptenen, att bara familjemedlemmar får komma in på Nigerias bas i Ryssland. Inga ryska tjejer, som han uttrycker det. Vilket kan få en att tänka på ett och annat kanske. Och precis som många andra så talar John Obi Mikkel, som faktiskt fortfarande är med. Han spelar ju Kina numera. Han pratar just om den här potentialen och han menar att med rätt struktur och organisation så hade Nigeria redan kunnat vinna VM. Och det där har man ju hört väldigt många gånger, vilket gör att man ibland blir lite skeptisk. Att det, liksom, det kanske är ganska bra det de gör, gå till VM ibland och kunna gå till en åttondel eller en kvart någon gång. Men de kräver hela tiden mer. Och det beror ju mycket på den här otroliga fotbollen de spelade där på 90-talet med sin väldigt fina generation. Nu åker de till VM med ett väldigt ungt lag, som Gernot Rohr säger. Det är spelare som respekterar tider, lyder order, underkastar sig hårt arbete och jobbar för laget. Jag blir inte förvånad om det här, om Nigeria gör en dålig insats, att det är tvärtom inför nästa VM, att då är det en inhemsk coach igen som, och så får vi höra den andra visan. Det var ju rätt otroligt, jag vet inte om du hängde med där, men det var ju två före detta förbundskaptener för Nigeria som avled med bara några dagars mellanrum. Det här var väl kanske 2016 eller 17. Dels Keshi som har varit inne i flera omgångar och ofta som en sån här interim när en utländsk hotshot har jagats därifrån, så har han klivit in. Och även hans efterträdare, båda gick bort väldigt speciellt. Det är ju också, man kan ju förstå lite grann det här med disciplinen, och de Fox och andra som har kommit dit har ju ofta i efterhand talat om att det var svårt att jobba där eftersom folk hela tiden vill lägga sig i, inte minst politiker. Jag vet inte om du kommer ihåg, men även Lagerbäck fick ju känna på det där på avstånd i Sydafrika 2010 när de åkte ut, så krävde presidenten med det fantastiska namnet Good Luck Jonathan om att landslaget inte skulle få spela på 2 år som straff. Så, och det var bråkigt också, berättar Mikael, vilket gör mig ännu mer sugen på den här Lagerbäck-boken, bara om hans månader med Nigeria. Vart kommer han se VM i sommar? Han är inte uppknuten som någon slags expert. Han kommer hänga på sin gård och bara hugga ved och se på matcher, eller?
Ja, det är väl, vi kan väl säga det. Vi hade ju ändå det som en liten VM-tanke på att vi skulle sätta en reporter på hans gård. Var är det gården är någonstans?
Ja, den är väl någonstans där i Ovansjö, Ånge kommun, va? Ovanåker heter det väl, tror jag.
Ja, men att vi skulle helt enkelt fråga att Lasse om det var okej att skicka en reporter och inkvartera honom på gården och hänga där med honom typ hela gruppspelet och sitta och titta på fotboll med Lasse.
Och framförallt skulle man ju varit där den 22 juni och sett Nigeria-Island med honom, och då skulle Lasse Lager berätta allt.
Ja, och lite småpackad också eftersom det är midsommarafton.
Ja, midsommar med Lagerbäck, det hade ju varit underbart. Det blir det inte. Ja.
Nej. Bra Johan, vi hoppar över till den 23 juni, midsommardagen, då det är Belgien, Tunisien, Sydkorea, Mexiko och Tyskland, Sverige. Och då är det kanske lite läge att fokusera på en tysk, nämligen Jonas Hector. Denna 28-åriga vänsterback som har varit i FC Köln sedan 2010. Och fått ihop 37 A-landskamper. Det är ju så anmärkningsvärt att han degraderades till Zweite Bundesliga med sitt Köln nu den här säsongen. Och skrev nytt kontrakt med FC Köln när det i princip var klart att de skulle åka ut. Och det här påminner lite grann om det som Podolski, hans öde 2006 när han var nydegraderad med just FC Köln och ändå fick speltid i VM på hemmaplan av Jogi Löw. Men det är ju lite anmärkningsvärt, alltså Jonas Hector är ju en speciell person som det inte finns så mycket digitala spår av. Han har inga sociala medier, han är rätt anonym, men han uppmärksammades ju här en del i Tyskland och så just för hans inställning och lojalitet gentemot Köln. Han skulle ju kunna gå till rätt många större klubbar om han hade velat det. Han spelade ju samtliga minuter i EM 2016 och nu är han väl inte given kanske i startelvan för Tyskland, men han är ju en given spelare i truppen. Och det finns någonting väldigt fint där.
Skrev vi någonting om honom inför just förra EM? Har han en bakgrund som lite late bloomer? Att han spelade på lite lägre nivå i hyfsat hög ålder? Va?
Precis, han är ju 28. Så, när han var 18 så gick han till FC Köln. Men då spelade han för deras andra lag rätt länge. Så att han gjorde en lite Micke Nilsson så, får man väl ändå säga. Men han har pratat om det här att pengar är inte så viktigt för honom. Det viktiga för honom är att han liksom har sin trygghet och sin familj och så. Och Liverpool var ju jätteintresserad av honom för 2 år sedan. Och Barcelona var ryktig i honom och sådär också. Bayern München snackades om och så. Men han stannar i sitt Köln och pluggar vid sidan av Human Resources. Ska bli personalvetare på universitet i Köln. Inga sociala medier som sagt. Intresserad av möbler.
Det är en bra bonusinfo.
Ja, det är de här sakerna jag vet om honom. Men det finns, och man kan ju faktiskt nämna Timo Horn, då, målvakten som är hans lagkamrat i Köln, som också är lite samma anda. Han skulle också kunna lämna Köln nu när de åkte ur Bundesliga. Men verkar också som att han kommer stanna kvar i sitt Köln. Så att det finns någonting där i vattnet i Köln som gör att...
Eller i Kölchen.
Ja, kanske så ja. Som ändå är fascinerande och som gör att man ändå är lite hoppfull. Det är ju sådana saker som man gillar när man är... framförallt om man är kundsupport givetvis, men också sådär att fan, man stannar kvar när det blåser hårda vindar och visar att det finns annat i världen än pengar och sådana saker.
Verkligen. Så att, ja. Jonas Hector alltså.
Yes.
Då vinner på 24 juni. Där har vi England, Panama, Japan, Senegal, Polen mot Colombia. Och då vinner den här gruppen igen med de här fyra olika kontinenterna i samma grupp. Och här tänkte jag fokusera lite på Japan och egentligen ska jag bara vidarebefordra mest lite info som jag fick. Jag mejlar ju ibland med Hajime Suzuki som vi kanske har nämnt någon gång i podden. Han är japansk journalist men med ett rätt tätt band till Sverige. Han har varit här och pluggat och talar svenska och varit här och gjort en del jobb om svensk fotboll. Jag tror han även har besökt oss på Offside någon gång. Och då mejlar han om vad som händer i J-League och hur det går för landslaget. Och nyligen så fick jag ett för honom ovanligt argt mejl inför VM. Han brukar inte vara så känslostark sådär, men nu var han ganska upprörd. Och bakgrunden till det var att 2 månader före VM, så det kanske en del missade, folk har väl inte råkoll på Japan kanske. Men Japan kickade då förbundskaptenen Halihodzic. Som en del kanske minns från förra VM där han ju mycket överraskande förde Algeriet till en kvartsfinal och faktiskt pressade Tyskland i den också. Han hamnade då i Japan, tog dem till VM men blir nu sparkad bara några månader före VM trots den här säkrade VM-biljetten. Den officiella anledningen var kommunikationsproblem. Och det här köpte inte Halihodzic alls. Han blev väldigt arg och sårad och har stämt japanska förbundet nu på en yen. Alltså jag vet inte hur mycket det är, men inte är det mycket inte. Det är en symbolisk summa förstås för att han anser sig orättvist behandlat och orättfärdigt avskedad. Och den nya förbundskaptenen är en japan, Akiro Nishino. Och hela ledarstaben är numera japansk. Alla Halihodzic gubbar är borta. Debatten som har varit i Japan efter det här enligt Suzuki då är att folk är arga. Journalister tycker att förbundet har gjort fel som har gjort sig av med en så otroligt begåvad och skicklig tränare. Han är väl bosnier kanske Halihodzic från början tror jag. Och det här menar vår kille Suzuki är väldigt typiskt Japan. Han menar att de har en tendens, inte minst inom idrott, att ständigt underskatta sig själva och att tycka att allt som kommer från synnerhet Europa är det bästa som finns. Hans journalistkollegor är som sagt rasande då och menar att förbundet gjorde ett stort misstag genom att sparka Halihodzic. Det ska man ju veta då att Japan har ju en tradition av att vi gjorde ett reportage om Japan, ett stort reportage om Japan i Offside inför VM 2006. Och det reportaget tror jag hette Kopieringsmaskinen. Vilket man kan applicera på andra fält även utanför fotbollens värld också, att de var kanske framförallt under första halvan av 1900-talet och efter andra världskriget skickliga på att se vad som försiggick i världen, ta det till Japan och utveckla det, och ofta med hjälp av utländsk know-how. Och fotbollen var inget undantag, den var ju länge sett som en perifer sport i Japan. Men så fick Japan OS, Tokyo skulle arrangera OS, var det 64 kanske. Och då insåg man att nu ska vi ha, de hade överraskat någon gång, där Berlinmatchen mot Sverige och så, men annars var de ett C-gäng. Men nu insåg de att nu ska vi spela fotbollsturnering på hemmaplan, vi kan inte skämmas över vår insats där, nu måste vi satsa på fotbollen. Och då valde man att fokusera väldigt mycket på Tyskland som ju då var världsledande. Man skickade ett gäng lovande japanska spelare till Tyskland som fick integreras på en sportskola där och drillas av en tysk tränare som även tog över som tillfällig förbundskapten. Och så kopierade man mycket hur det var uppbyggt kring Tyskland i faciliteter och annat och var väldigt präglad av både den tyska fotbollen och hur de hade organiserat saker och ting kring sin fotboll. Och det kan man ha med sig då om man noterar ibland i Bundesliga att det kanske är rätt många japaner där. Väldigt många mer japaner i Bundesliga och Zweite Bundesliga jämfört med andra stora ligor i Europa. Den här bron som har funnits mellan Tyskland och Japan gäller fortfarande. Och sen blev det i sin tur då när J-League startade så var det många före detta tyska storspelare som åkte dit och spela. Litbarski bland annat och jag tror Rummenigges brorsa var där. Så de har en tradition av att alltid gärna plocka från Europa de som har legat före och sen försöker vi förädla det. Det här menar Suzuki också tenderar att gå lite till överdrift då där man menar att nu har vi kommit ganska långt. Liksom, vi är väldigt bra på att snacka ner oss själva att det måste komma någon utländsk hotshot som ska säga vad vi ska göra att vi inte skulle kunna förstå taktik annars. Och då ska man veta att det är inte så att han är någon superpatriot. Det har inga sådana undertoner. Utan det är bara en mer allmän lite leda av att vi tror aldrig på oss själva. Det måste alltid vara någon från Europa som kommer och hjälper oss. Han stör sig på att Halihodzic målas ut nu som världens bästa tränare av japanska journalistkollegor. Och undrar varför vi inte skulle kunna klara av någonting själva någon gång.
Mr. Suzuki är arg alltså. Ja. Då vet man att det är på allvar.
Ja, så är det faktiskt.
Måndag den 25 juni, nu är vi snart igenom gruppspelet Johan. Då är det Saudiarabien, Egypten, Uruguay, Ryssland, Spanien, Marocko och Iran, Portugal. Jag vet inte, vi har ju pratat lite, eller vi har skrivit om Essam El Hadary som då är Egyptens troliga första målvakt. Och han är ju då 45, vilket gör att får han spela så blir han den äldsta spelaren någonsin att spela ett VM. Men jag tänkte vi skulle bara stanna till lite grann vid Ramadona, eller Ramadan Sobhi som han egentligen heter, 22-åringen som tillhör Stoke City, Egypten då. Och varit en del kontrovers om hans egentliga ålder, men han är faktiskt gift då med Egyptens andra målvakt Sherif Ekramis syra som är sportjournalist. Och det är inte så mycket jag har att säga om Ramadona för det får man att tänka på Maradona som vi vill prata om lite grann om. Långa vägar här för att komma till Murad, men är ju tränare här för mitt lokala lag som jag har börjat följa lite grann här, alltså Näsets SK. Han gör ju succé här som tränare i Division 5 och är på väg upp i 4 nu som det ser ut. Och det är nya tider för mitt lokala lag och jag har faktiskt varit och sett på ett par matcher nu senaste veckorna. Och man måste säga att Joshua Murad imponerar från sidlinjen.
Ja.
Jag tror att vi har någonting där att jobba vidare på Näset SK. Spelar väldigt aktiv possession i riktad fotboll här, Näset SK. Och Sigge är väldigt nöjd och tongångarna på gatan och kvarteren är positiva som fan.
Ja, jag uppmuntrar att vi så lätt och ledigt kan ta oss från en stor VM-match och via en egyptier och så hamnar vi i division 4 ute i dina trakter. Det är bra, tycker jag.
Ja, det var det jag hade.
Ja.
Vi går vidare.
Då är vi framme vid 26 juni och det drar ihop sig. Det här är då sista gruppspelsomgångarna vi är framme vid nu. Och den här dagen har vi Danmark, Frankrike, Australien, Peru, Nigeria, Argentina och Island, Kroatien. Jag fastnar här lite grann för ett lag som spelar VM för första gången sedan 1982 i klassiska diagonala dräkter, nämligen Peru då, som var och gjorde en inte allt för stark insats mot Sverige nyligen kanske. Du var på Sverige-Peru va?
Ja, det återkommer till. Jag har en stor analys som jag tar med mig tror kanske fredagens podd.
Ja, vad spännande. Ja, då håller vi på den och så fokuserar jag bara på Peru. De har ju varit inblandade i en VM-match som kanske är den VM-match som har omgetts av flest konspirationsteorier. Då talar vi 1978 och vi talar om Argentina mot Peru 6-0. På den tiden så hade man ju något som kallades för en mellanrunda. Något som Sverige gick till 74 efter man tar sig vidare från ett gruppspel och sen blir det gruppspel igen. 2 trelagsgrupper och vinnarna i respektive grupp möts i en final. Alltså inga kvartsfinaler eller semifinaler eller så. Och förutsättningarna var som sådana att Argentina behövde vinna mot Peru med 4-0 för att kunna ta en finalplats. Annars hade den gått till ärkerivalen Brasilien. Hål i huvudet från FIFA som inte la matcherna samtidigt. Argentina hade alltså ett resultat att spela på. Och de vann då med 6-0 mot Peru. Och då ska man veta att att Peru hade tagit lite världen med storm i det mästerskapet innan. Våra äldre lyssnare minns och kanske ögonen tåras lite om man nämner namnet Cubillas som är nedrullade strumpor smekt yttersidor in i kryss. Nu la de sig totalt och det slutade 6-0 och det här har det snackats otroligt mycket om efter det, inte minst från brasilianskt håll som ansåg att det var något fuffens med den matchen. Och det var rapporter om att Argentinas president, det var ju en militärdiktatur och en junta som ledde Argentina då, skulle ha varit inne i omklädningsrummet före match. En av spelarna i Peru sa rakt ut för inte så många år sedan i en peruansk tidning att flera av mina spelare var köpta. Men inget kunde bevisas och han blev istället stämd av flera av de utpekade lagkamrater, bland annat målvakten som en liten tryffering också var född i Argentina, Quiroga. Det är väl det man har pratat mest om och sen har det inte varit så bra. De var med 82 men gjorde ingen stark insats där och sen dess har det varit leda och det har varit hemskt att vara peruansk supporter med ständiga misslyckanden. Här har man också, precis som i Nigeria, talat om att vi måste ha till mer disciplin. Kanske finns det anledning, för det här tycker jag är lite roligt, Anders. Peru har alltså en egen Wikipedia-sida som bara listar deras landslagsskandaler. Och det handlar väldigt mycket om att spelarna har lockats av musik och alkohol, ofta i olika VM-kval, att de i samband med landslagssamlingar har passat på att roat sig. Kan jag bara dra som exempel en formulering jag tycker är kul här under VM-kvalet i 2002, så står det, nu läser jag från Wikipedia: "During the 2002 qualifiers, a salsa group was caught entertaining the players with alcohol and music during their concentration." Som att man skyller man lägger allt på salsagruppen som bara kom förbi med bärs och musik. Och före det så har Solano och några grabbar varit ute och spelat trumpet och druckit för mycket. Och sen har det varit mer efter det med Pizarro, Farfan och har varit inblandad några gånger. Det har varit olika typer av skandaler. Nu är det slut med det, säger man, under den argentinska förbundskaptenen Ricardo, reservation för uttalet, Garecha, som är ännu en i raden då av de här som kräver ordning och rätta i leden, så ska nog det här gå bra. Man får ge honom att han har verkligen fått ordning på det här laget. När han tog över så tror jag inte de hade vunnit en match borta på 10 år, en tävlingsmatch. De har aldrig kunnat spela på bortaplan och få hyfsade resultat. Nu har de gjort det äntligen och nu ska de äntligen spela VM och det är fotbollsfeber i Peru och nu gläds de då också åt att deras talisman Paulo Guerrero, deras mest målskytt någonsin och deras lagkapten, får spela. Och det här är ju en minst sagt snårig historia. Guerrero, som också har varit ute och kört lite salsa och varit på flaskan några gånger, fastnade ju då, som en del vet, i ett dopingtest. De hittade då en nedbrytningsprodukt av kokain i blodet. Guerrero menade att han bara hade druckit ett te som innehöll kokablad och så inleddes då en rätt bizarr överklagansprocess där Guerreros advokater använde sig av mumier som bevisföring. 500 år gamla döda barn som hade offrat sin inka-ceremoni för 500 år sedan. Ja, det här låter ju snurrigt, men det kom sig då av att arkeologer hade i en av mumierna hittat rester av samma substans som Guerrero hade haft i kroppen. Vilket då advokaterna menade var ett bevis för hur länge en sån här substans kan vara kvar i kroppen. Och det är oklart vilken roll det här spelade för rättsfallet, men hans avstängning förkortades till 6 månader, vilket gjorde att han skulle bli spelklar till VM. Sen blev det ändring igen. Guerrero överklagade. Han ville bli rentvådd helt och tog en chansning och gick till Kass, som inte gick på hans linje utan skärpte straffet igen till 14 månader. Så gick det ändå då till så att avstängningen hävdes temporärt under den tiden som ärendet fortsätter behandlas. Det här kan man ju skratta åt, men jag gissar att dopingjournalister som har det till vardags tycker att det här är en ganska märklig historia och skulle kunna bli någon slags prejudikat. Att vadå? För nu är liksom avstängningen lagd på is på något sätt, så som jag har fattat det, att man ska ta upp utredningen sen igen efter VM. Det ser ju inte så bra ut. Snårigt är det hur som helst, och Guerrero får i alla fall spela VM.
Ja, de här jävla mumierna och det här, man garvar ju när man läser om det samtidigt, så det är ju rätt smutsigt oavsett hur man vänder och vrider på det.
Speciellt den här sista svängen, Kast och skiljenämndsdomstolen går in och skärper straffet. Det blir 14 månader, det blir inget VM för Guerrero. Mm. Och sen igen kommer man fram till att när processen ska skjutas på, så under tiden får du spela VM. Så som jag har fattat i alla fall. Jag kan mycket väl ha missuppfattat någon, för det är mer än en tur i den här soppan. Men klart är att han är tillgänglig för spel, bland annat då mot Australien den 26 juni.
Just det. Och då är vi inne där på den 27 juni, onsdagen. Då är det Sydkorea, Tyskland, Mexiko, Sverige, Serbien, Brasilien, Schweiz, Costa Rica. Och Johan, den 10 juli 1991, vad hände då?
Någon föddes, gissar jag på.
Ja, och?
Kan det vara Navas som föddes?
Nej, men det var så här att den 10 juli 1991, då gjorde Boris Jeltsin sin första dag som president och han skulle göra det nya Ryssland modernt och allt det här. Så det var då den 10 juli 1991 som han gjorde sin första arbetsdag som president. Och han blev då också den ryska federationens första president. Och exakt 9 månader senare i Limon i Costa Rica, där för övrigt jag har varit på semester i Limon, fin liten kuststad, föds Jeltsin Ignacio Tejeda Valverde, alltså Jeltsin Tejeda som han faktiskt heter. Och detta är så att var Jeltsin Tejedas mamma som hade hört snacket om den här Boris Jeltsin på sätt på nyheterna. Hur upprepas det här namnet? Bara Jeltsin, Jeltsin, Jeltsin. Och till sist så, när lille Jeltsin kom ut, så sa hon, han ska heta Jeltsin. så alltså Costa Rica har ju då en spelare som heter Jeltsin Tejeda. Och han kallas i Costa Rica för El Ruso, alltså ryssen. Och han spelade Costa Rica 2014 i Brasilien. Och varje gång som han byttes ut, så de ryska kommentatorerna som kommenterade Costa Ricas VM-match i Brasilien 2014 använde alltid samma fras när han lunkade ut mot sidlinjen. Jeltsin är trött, han lämnar. Och det var med de här orden som presidenten då, Boris Jeltsin, avgick i december 1999. Så det var alltid samma sak. De sa det som en liten blinkning. Jeltsin är trött, han lämnar.
Just det, det är ju en legendarisk presskonferens när Jeltsin är trött och säger att han lämnar, när Putin står och väntar bokstavligen bakom en dörr och bara glider fram där.
Exakt.
Vi har ju talat om risken med att döpa sina barn efter, då är det väl mest varit stora fotbollsspelare och så, för man vet aldrig vad de kan tänka sitta på sen. Det har ju varit intressant att följa mamma Jeltsin under rapporteringen som var under då Jeltsin juniors uppväxt för 91 då var ju Jeltsin något av en hjälte efter efter det som hade varit i Sovjet och de här bilderna när han står på stridsvagnen och som du sa, nu ska han leda det moderna Ryssland. Men sen, det vore kul att följa då när hon tar del av rapporteringen från Costa Rica, hur han allt mer går ner sig i alkoholism och han tar, du vet, när han tar den här dirigentpinnen och börjar dirigera en orkester och han är på olika möten, uppenbarligen inte i form. Så,
Det blir kul att följa den kostarikanska ryssen i VM. Han spelar, för den som är nyfiken, i vardags i Lausanne i Schweiz. 47 A-landskamper och han startade som sagt, eller han spelade samtliga matcher i Brasilien VM 2014. Det var
honom kommer vi garanterat hålla ögonen öppna för. Och därmed är vi inne på sista gruppspelsdagen då, 28 juni. England-Belgien spelar då. Det gör även Panama mot Tunisien, Japan-Polen och Senegal-Colombia. Och låt mig nu, när jag har varit inne och tjatat om så många tränare som ska komma med sin disciplin och ingen får ha någonting kul, avsluta med något i andra änden. Jag går tillbaka då till när Senegal, för det är de jag ska prata om, var med i senaste VM. Det kan inte många svenskar med lite fotbollsintresse ha glömt, eftersom Senegal slog ut Sverige och överhuvudtaget gjorde stor succé där. Inte minst genom att den här otroligt laddade matchen mot Frankrike som var öppningsmatchen då i deras grupp. Och den som ledde det här rätt profilstarka laget med Eladji Diouf och Salif Diao och Papa Boba Diop och grabbarna, han heter ju Bruno Metsy. Han hade ju en look som också gav en fingervisning om att han gillade kanske det goda livet. Han hade ju en rätt härlig flygig hårman, några trivselkilon, kunde liksom stå i uppknäppt skjorta och såg... Han såg liksom inte ut som en man som förordar den strängaste disciplinen, och det gjorde han inte heller. Han kom in med en helt annan mentalitet, och när han flyttade till Senegal och tog över dem så gjorde han något som inte är alldeles vanligt när utländska förbundskaptener kommer in, kanske framförallt i afrikanska länder. Han försökte bekanta sig med landet och tog del av deras kultur och ville liksom lära sig senegalesiska köket och försökte överhuvudtaget smälta in i det land han skulle vara, inte bara såg det som någon slags konsultuppdrag att han ska gå in och leda ett landslag, utan det här är mitt land nu. Och så gjorde han allt vad han kunde för att liksom känna sig som en senegales. Med tiden konverterade han till och med till islam. Och han gifte sig med en senegalesisk fru och sådär. Och så hade han då en lite annorlunda inställning. Att spelarna, de skulle han lita på. Att de jobbade stenhårt när de skulle jobba. För vi är inte vana att spela VM. Jag skulle förvåna mig om de inte gör allt som står i deras makt. Vad gäller träning och matcher, att det här ska bli så bra som möjligt. Men när de var lediga så fick de vara lediga och göra lite vad de ville däremellan. Det var ett exempel där de på vägen till VM i Japan, Sydkorea, mellanlanda, om det var i Seoul eller om det var i Singapore eller något, så då var det en av spelarna som anklagades för att ha snattat någonting i en sån här tax-free butik. Han skyllde ifrån sig den här spelaren, jag minns faktiskt inte vem det var. Och då fick han direkt frågor om att nu får väl inte han följa med. Jo, men vad ska jag göra? Det var väl dumt som ett syv, men så här, jag är inte polis. Liksom. Han ska ge allt för mig på planen. Tog med honom. Och inför den här premiärvinsten mot Frankrike 2002 så finns det en historia om hur spelarna är uppe väldigt sent och Metsy kommer ut i hotellkorridoren och ser att det pågår någon slags armbrytartävling i laget in på småtimmarna. Och han skäller inte ut dem för det, utan tänker jag, vill ni ladda så vill ni ladda så, men var beredd imorgon. Såklart att vinnarna skriver historien, och vinner man mot Frankrike så blir en sån där historia charmig, medan han kanske skulle fått kritik för det annars. Men det fanns någonting i honom som gjorde att han var ganska lätt att tycka om, och han blev ju såklart en otrolig kultfigur i Senegal med den här framgången. De gick till kvartsfinal, förlorade mot Turkiet där. Kallades den vite trollkaren av en del medier, ett smeknamn han aldrig gillade verkligen, för han tyckte att det lät unket, vilket det också gjorde. Men en mer osäker förbundskapten hade delat ut en massa straff och sådär och kanske fått spelarna emot sig. Och ingen av hjältarna från 2002 har ju heller uppnått sin potential, eller gjorde det efteråt. Vi vet ju alla hur det gick för Liverpool-grabbarna och flera av de andra också. Vilket också skvallrade om att han gjorde ett ganska bra jobb. De var verkligen på sin topp under det mästerskapet. Man kan ju bara minnas Salif Diao, hur bra han var och hur dålig han var sen. Det skvallrade om att han gjorde något rätt fantastiskt. Och han tog dem faktiskt också till final i afrikanska mästerskapen. Och ännu mer ihågkommen nu eftersom han tragiskt gick bort 2013. Han fick en snabb och aggressiv cancer och dog alldeles för ung, och hyllningarna ville aldrig ta slut från Senegal och för evigt ihågkommen där, och kommer säkert nämnas i en och annan sändning om Senegal gör någonting bra den här sommaren. Nu har de den här tuffa gruppen, och utgångstipset är väl att Colombia blir lite för svårt. Kanske kan de fightas som en andra plats om man är i form.
Ja, precis, som deras nuvarande förbundskapten Aliou Cissé, som man kanske minns från ja, framförallt kanske Birmingham, lite Portsmouth, mitten på 2000-talet.
Som han också var med då 2002.
Precis, ja. Han har ju varit förbundskapten sedan 2015. Och det enda tränarerfarenheten han har, han var ju assistent först till Senegals U23-landslag. Sen blev han ansvarig för U23-landslaget, och sen då sedan 2015 är han då förbundskapten för Senegal. Så att han har inte supermycket erfarenhet, förutom att han vet rätt mycket hur man ska hålla sig på god fot med förbundsgubbarna inom förbundet.
Mm, så är det. Nu har vi gått igenom alla gruppspelsdagar. Jag har inte varit och känt på riktigt alla lag, men det kommer vi säkert vara tids nog. Steg VM-peppen någon grad hos dig?
Absolut. Nu känner man att nu vill man bara att det ska dra igång här. Och som sagt, det är ju så. På fredag då så sparkar vi igång det här. Och vi kommer ju sitta och spela in säkert ibland på tidiga morgnar under våra dagar i Ryssland, ibland sena kvällar och så, men det kommer ju pumpas ut poddar varje dag och tvådda och VM-dagbok. Så man, ska man ta del av allting så behöver man ju faktiskt vara kund hos oss. Det kostar 39 spänn för månad, och man kan ju faktiskt säga upp det efter VM om man vill, om man inte vill vara med mer än sådär. Så det är ju värt 39 kronor för att få allt det här under 2 veckors tid. Så in på offside.org och lös det här helt enkelt.
Ja, och i poddväg då så är vi tillbaka redan på fredag. Det blir då vårt första avsnitt, om man så vill, i den här VM-satsningen. Och då har vi ju bland annat resultatet från en öppningsmatch och allt som kan tänkas ha hänt kring den, Ryssland, Saudiarabien. Och sen kör vi på varje dag. Så vill till att ni hänger med från början här.
Vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Cesario 2. Det är då alltså den 29 juni så är det vilodag i VM, och passar nu har då Cesario 2 biopremiär denna dag. I huvudrollerna ser vi Benicio Del Toro och Josh Brolin. I den fristående uppföljaren till den hyllade filmen Sicario ser vi än en gång CIA-agenten Matt Garber och mystiska Alejandro ta sig an de mexikanska kartellerna. Nu kan du in på offside.org/offsidesnack och tävla om biobiljetterna.
Också det här VM-premiäravsnittet tillsammans med C More, för ja, ingen har ju missat att VM-festen börjar imorgon, och med C More så ser du alla sändningar från FIFA fotbolls VM i SVT och TV4. Dessutom så får du massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Då går man in på cmore.se för att läsa mer om detta. Så, nästa gång vi hörs, vänner, så är VM igång. Ha det så bra, vi ses, hej!